Det här är P3. Hon vill ju bli känd. Innan har ju sagt att hon hellre skulle dö än att inte gå i klackar.
Kan det här bara vara en kvinna?
I told you she didn't have it.
I don't want to do like a really glamorous photo of me like every other blonde girl on the planet.
Jag föll liksom pladask, handfallen ner och bara, herregud vad det här är coolt.
Hon är Britney Spears när hon tappar det och rakar av sig håret.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Lady Gaga, monstret från Manhattan. Jag heter Vendela Lundberg. Det är vinter 2016. I Dolby Theater i Hollywood, LA, sitter världens filmelit uppklädda till tårna. ABCs kamerateam zoomar in på de mest kända ansiktena när en av USAs då mäktigaste män går ut på scen.
The Vice President of the United States, Joe Biden.
Publiken ställer sig upp för den vithåriga vicepresidenten. Han signalerar åt dem att sätta sig ner. För Joe Biden är på galascenen för att framföra ett särskilt budskap.
Tonight, I'm asking you to join millions of Americans, including me, President Obama, the thousands of students I've met on college campuses, and the artists here tonight, to take the pledge. A pledge that says, I will intervene in situations when consent has not or cannot be given.
Joe Bidens uppmaning hänger ihop med en Oscars-nominerad film. The Hunting Ground är en dokumentär om sexuella övergrepp på amerikanska college campus. Filmen regisseras av Kirby Dick, produceras av The Weinstein Company och har ett soundtrack gjort av en av världens största artister.
Welcome, my friend and a courageous lady yourself, Lady Gaga.
En vit flygel framträder på scenen. Det är mörkt runt omkring. Vid flygen sitter en blond kvinna klädd i vit kostym. Lady Gaga.
You tell me it gets better. It gets better in time.
Lady Gaga tittar rakt in i tv-kameran. Hennes röst blir starkare. En stråkorkester kommer fram ur skuggorna. Så öppnas en stor skärm bakom flygen. Mot ett blått ljus framträder ett 50-tal gestalter. De håller varandras händer och marscherar fram mot publiken. På deras armar är ord som survivor ritade som R. De har alla utsatts för sexuella övergrepp.
Till it happens to you, you won't know how I feel.
Hela publiken reser sig upp. Några gråter. Men det är också en skör Lady Gaga som står med de andra på scen. 3 år tidigare har hon suttit i rullstol. Hennes senaste skiva fick ljumna recensioner. Hon har varit nedkörd i missbruk. Och hon har, precis som de andra runt henne på scen, utsatts för sexuella övergrepp. Nu har de fattat varandras händer och håller dem uppsträckta. Tårar faller, både på scen och i publiken. Lady Gaga, monstret från Manhattan, är tillbaka igen.
Hello around the finger around you. You know that.
På den 70:e gatan, något kvarter väster om Central Park på Manhattan, ligger The Pythian Building. Det nästan 100 år gamla huset är ett sånt hus som historiker skriver om. Pelare tornar upp sig mot fasaden. Tittar man noga ser man små utsmyckningar och figurer som ser ut att komma från det gamla Egypten. Och i början på 90-talet flyttar en italiensk-amerikansk familj in här. Cynthia och Joe Germanotta och deras två döttrar, bebisen Natalie och den 7-åriga Stephanie.
Hon kom ju från Upper West Side i New York och växte upp i liksom en otroligt rik och välbärgad familj.
Det här är Edvin Törnblom. Han beskriver sig själv som ett superfan av Lady Gaga och tycker att hennes tidiga år är särskilt intressanta. När hon växer upp som Stephanie, Angelina, Joanne, Germanotta på 90-talet är det en lägenhet med flera våningar.
Hennes pappa utvecklade liksom på slutet av 90-talet några av de första wifi-systemen för hotell och gjorde liksom enorma pengar på det här.
Huset familjen Germanotta bor i ligger bredvid en katolsk kyrka. Tonerna från mässorna kan höras upp till familjens takterrass. Från Germanottas lägenhet hörs andra toner. Stephanies pianospel och sång. I en hemmavideo som visas i Oprah's Next Chapter syns 7-åringen stolt spela i pyjamas.
This is my first published piano.
Stephanie övar pianoskalor, läser noter och spelar efter gehör. I början har hon svårt att nå tangenterna. Stephanie är liten, med stora bruna ögon och en framträdande näsa. När hon är 11 år börjar hon på en katolsk flickskola på Upper East Side.
I high school så gick hon i den här Convent of Sacred Heart där Paris Hilton och Nicky Hilton gick. Så hon har liksom alltid haft en otroligt privilegierad uppväxt.
På Sacred Heart har elever med efternamn som Kennedy, Hilton och Vanderbilt gått. Familjer med förmögenheter långt från Germanotta-familjens. Stephanie får inga Gucci-väskor i julklapp. Hon får istället pianolektioner och teaterkurser varje helg på prestigefulla Lee Strasberg Institut. Men hon känner att hon sticker ut.
Hon har ju själv beskrivit sig själv som ett freak. Att hon liksom var, hon var annorlunda från alla andra. Hon ville gå till skolan i peruker. Hon var liksom inte som de andra tjejerna. Och jag tror att det har jättemycket att göra med att hon gick på liksom en katolsk, väldigt rik flickskola. Om hon hade gått på någon annan skola så tror inte jag att hon hade blivit lika liksom utsatt och mobbad som hon kanske blev när hon gick i och umgicks i de här kretsarna.
Stephanie kommer på att om hon börjar gå på auditions för pjäser som sätts upp tillsammans med brödraskolan Regis High School så slår hon två flugor i en. Hon får göra tre saker hon älskar. Träffa killar, sjunga och spela teater. Hon får nästan alla huvudroller. Men hon får också glåpord efter sig. Några äldre tjejer börjar kalla henne för The Germ, basillen, för att hon tar för mycket plats.
Det skapas en Facebookgrupp att hon aldrig kommer bli känd.
Julia Indegard är ett av Lady Gagas Little Monsters. Också hon ett superfan. Hon har träffat sin idol flera gånger och kan varje kapitel i Stephanie Germanottas liv.
Då är det en Facebookgrupp där det står Stephanie, Angelina, Joanne Germanotta, you will never be famous. Och så är det klassfotot på henne som omslagsbild med ett kryss över hennes ansikte.
Men Stephanie ger sig inte och high school tar slut. Hon börjar på konstskola, färgar håret svart och tatuerar in en G-klav i svanken. Efter mindre än ett år hoppar hon av konstskolan. Hon vill satsa allt på att bli upptäckt och börja uppträda på open mic-kvällar. YouTube-kontot Gaga Direct från konsertlokalen Cutting Room, mars 2006.
Let me tell you a little something about our next bachelorette. I mean artist. She is a singer, songwriter, pianist from New York City. She has big hazel eyes, brown hair down to her waist. Please give a warm welcome to Stephanie Germanotta.
Obsession.
När Stephanie spelar sista tonen på pianot ska hon fylla 20 år en vecka senare. Samma datum hennes pappa, efter mycket bråk, har bestämt att sluta försörja henne. Hon går av scenen. Då kommer en kvinna fram. I'm about to change your life, säger hon. Hon vill introducera Stephanie för en producent som heter Rob Fusari. Han har skrivit stora hits åt Will Smith och Destiny's Child. Och nu letar han efter en rocktjej för att bilda ett nytt, The Strokes. Det är inte en sån tjej han träffar. Fusari tycker nämligen att Stephanie påminner om någon från Jersey Shore. Men att hon har något extra.
Han är egentligen den som hjälper henne från början. De blir ju tillsammans.
Stephanie åker fram och tillbaka till nya pojkvännens studio varje dag i t-shirts och leggings. De testar rock, men intresset hos andra är svalt. De testar singer-songwriter-stilen, men det flyger inte heller. Fusari får en idé. Han vill att Stephanie ska göra dansmusik. Hon blir rasande, säger att han inte tror på henne. Men hon ger med sig. De ska skapa en popstjärna.
Man ska komma ihåg att hennes liksom past, de här åren som hon strugglade och de här åren som hon blev Lady Gaga, att det finns otroligt många olika versioner av de här åren. Ja, men till exempel hennes namn, Lady Gaga, finns det ju liksom tusen olika exempel på hur de kom till. Från början sades det ju att hennes kompisar kallade henne för det i New York, bara liksom helt random började de kalla henne för Gaga för att hon var galen, she was so Gaga. Sen finns det ju versioner där det sägs att det var hennes producent Rob Fusari som kom på det namnet från ingenstans. Att han satt i studion en dag och sa, ja men you're so Gaga. Vissa säger också att det är från Queen-låten Radio Gaga, att den kommer från för att hon var ett sånt himla stort Queen-fan.
Stephanie, eller Lady Gaga, börjar läsa böcker om Prince. Hon klipper sina shorts så korta att det till slut bara är trosor kvar. Hon börjar spela sina nya elektropop-låtar live. Sen händer det. Def Jam ger henne ett skivkontrakt.
Då är hon signad i 3 månader innan hon blir droppad. Nu i efterhand så har han som äger skivbolaget sagt att han hade en dålig dag och han lyssnade på hennes album och tyckte inte om det just då, men att det är det största misstaget han har gjort.
För första gången i sitt liv tvivlar Gaga på sig själv. Hon gråter, ensam i sin sunkiga etta på Lower East Side. Hon firar jul med sin familj, osäker på vad hon ska göra med sitt liv. Men så hittar hon hem. Till Lower East Sides stökiga klubbscen och Lady Starlight.
Lady Starlight var liksom en DJ. Hon var värdinna på olika klubbar i downtown New York. Och hon var en it-girl då. Liksom i underground-scenen i New York så var hon. Hon var liksom superkändis där, Lady Starlight.
Gaga har hittat sin själsfrände.
De började umgås på liksom klubbscenen i New York och började liksom ta droger. De gjorde go-go dancing, de gjorde helt extrema shower där de stod liksom i bikini och trosor och sprutade liksom sån här hårspray med en tändsticka så att det sprutade ut eld till massa rocklåtar. Ja, men de levde livet i downtown New York helt enkelt och blev bästa vänner.
Gaga bromsar inte vid eld och topless uppträdanden på rockklubbar. Hon blir kär i en hårdrockstrummis, börjar köpa sina scenkläder i sexshoppar och fortsätter uppträda med mer och mer uppseendeväckande shower tillsammans med Lady Starlight. De blir bokade till den kaliforniska festivalen Lollapalooza. En suddig film från publiken visar en ensam diskokula dingla i ljusriggen. Starlight har en gul bikini, Gaga glittrande underkläder, svart stort hår och lårhöga boots.
Hon vill ju bli känd.
Gaga får en lite större publik och hon blir signad som låtskrivare på ett nytt skivbolag. Hon blir tilldelad artister som Pussycat Dolls och Britney Spears som just rakat av sitt hår. Men Gaga själv ses fortfarande inte som en popstjärna.
Hon vill ju göra allting. Hon vill dansa, hon vill sjunga. Hon vill vara med i hela processen.
Skivbolaget tycker att hon ska färga håret blont, så hon gör det. Hon knaprar bantningspiller, bestämmer sig för att operera näsan. Hon berättar om beslutet för sin vän DJ VH1. Hans svar är att han borde åka till Metropolitan Museet och titta på en viss tavla.
Jag tror att det är nog ett av de bästa besluten hon har tagit.
Det här är modejournalisten Agnes Greberg-Brownehjelm. Hon har följt Lady Gagas resa sedan genombrottet. Gaga går upp de tunga trapporna för att se tavlan hennes vän pratar om. Den heter Before and After, One, och är målad av konstnären Andy Warhol. På duken syns två ansikten i profil.
Den första kvinnan i profilen har en ganska stor prominent näsa som går neråt. Och sen så på nästa bild så har hon en sån enligt liksom idealet perfekt näsa. En nätt, söt näsa. Men när Lady Gaga såg den tavlan så förstod hon att hon inte skulle göra sitt näsjobb. Och inte liksom bli som alla andra, utan behålla det som var unikt.
Gaga får en uppenbarelse. Allt är en illusion. Och det som är fejk kan också vara äkta. Hon läser allt hon kan komma över om Warhol och inser att hon kan uppfinna sig själv på nytt. Hon kan helt hitta på vem hon vill vara och det kommer bli hennes biljett till framgång. Gaga själv är en senare musikvideo.
When I look back on my life, it's not that I don't want to see things exactly as they happened. It's just that I prefer to remember them in an artistic way. And truthfully, the lie of it all is much more honest because I invented it.
Gaga går tillbaka till studion. Hon jobbar dygnet runt i en vecka med Red One, en producent som flyttade som tonåring från Marocko till Sverige för att få träffa sin idol, Joey Tempest.
Hi, I'm Lady Gaga. Jag kände direkt att det var något speciellt med den här tjejen. Hon var så mottaglig för nya idéer. Och hungrade verkligen efter att göra musik, göra hits. Låtarna skrev vi supersnabbt. På bara någon timme var en låt klar.
Låten heter Just Dance och hamnar i rätt händer. En stjärna hör den och vill direkt ge Lady Gaga ett kontrakt. Han heter Akon och tycker att hennes röst passar perfekt för en popstjärna.
That dedicated following that she initially established, that was actually based on the model that was used by hip-hop artists.
Det här är Mathieu Duflem. Han är professor i sociologi på University of South Carolina. Men man kan kalla honom Gaga-professorn eftersom han har forskat om kändiskap och då särskilt Lady Gagas resa dit. Innan Just Dance slår stort har hon och en manager kommit på en plan. Han heter Troy Carter, har jobbat med artister som Diddy och Eve. Nu ska Gaga lanseras på samma sätt som man gör i hiphopvärlden.
She would do a small concert, very small concerts. Go into a club, do a couple of songs, go on to the next club. So it's a lot of clubs, a lot of shows every night, over and over and over and over and over and over again.
Hon dök ju upp som en färdig popstjärna.
Gaga börjar uppträda med sina nya låtar för en ny publik. Rockklubbarna byts ut mot gayklubbar. Där gör hennes teatraliska shower succé.
Det var som att hon var på allas näthinna, bara över en natt.
I början av 2008 blev Just Dance etta på topplistorna i tre länder.
Det är Sverige, Kanada och Australien. Jag tycker att det finns en stor liknande mentalitet i de tre länderna. Vi är alla lite lagom. Vi är också intresserade av trender. Och hakar gärna på någonting som liksom uppstår.
Gaga reser runt jorden för att marknadsföra sin musik. Hon blir inbjuden av NBC's Today Show. I svart läderklänning och en tung lugg ner över ögonen får hon frågan vad hon egentligen heter.
All right, you know her song, but do you know her name? That is 22-year-old Lady Gaga singing Just Dance.
Welcome, Gaga.
Thank you so much.
Nice to meet you.
Is that your real name?
Yes.
What is your real name?
Walter.
All right.
Yeah, Walter. Well, you know what? Gaga's my real name. You know, now it's been for years and years.
Mina riktiga vänner kallar mig inte för Stephanie, säger hon till en annan journalist. Hon har gjort slut med sin kille, tagit farväl av dem som inte trodde på henne. Istället skapar hon ett eget universum av kreativa vänner. House of Gaga.
House of Gaga är inte en plats eller ett hus eller någonting, utan det är de människorna som jobbar med Lady Gaga kallas för House of Gaga.
Det började med hennes närmsta vänner från långt innan hon ens var känd, när de satt och gjorde kläder till deras go-go-framträdanden.
MTV Sway träffar Lady Gaga. Hennes lugg är blondare än någonsin. Klänningen och ögonen är nattsvarta.
When I first heard the term the House of Gaga, I thought about the ballroom culture. You familiar with the ballroom culture? House of Ninja, House of
Willy Ninja.
Yeah, okay. So, where are they?
Well, right now they're downtown in this like warehouse where we're designing and making everything, and they're probably screaming at each other, arguing. They're my best friends, and I don't know what I would do without them. They stand right by me, and you know, I'm not really sure what the world thinks because I have no tremendous concept of how people view me. But I do hear things like, you know, who is the House of Gaga, and are you putting out a fashion line? And I think nobody gets it. It's not something that's meant to be sold. It's a real, real bond and relationship. So they are my heart and soul.
She is so absorbed in this first part of her career with fame that she is becoming famous, is singing about the fame and constantly has to talk about the fame.
2008 har kändisbloggarna exploderat. Paparazzi-fotografer jagar efter stjärnor som Britney Spears, Lindsay Lohan och Paris Hilton. Att vara känd kan vara ett eget yrke, och den idén använder Gaga sig av. Hon döper sitt debutalbum till The Fame.
So there were these young women who became famous because of all these crazy things they did, and Lady Gaga actually tapped into that explicitly, this notion that you could become famous if only you would act like you already were famous.
Det var väldigt mycket paparazzi-bilder och såna bloggar där kändisarna skruttade runt i mjukiskläder. Och det var också så här, Britney Spears rakar av sig håret och slår in bilrutan med ett paraply. Och alla blev helt liksom chockade. Och så dyker Lady Gaga upp där, pratar redan om sitt kändiskap fast hon ännu inte ens har det. Och liksom spökar ut sig jättemycket, precis som idén om hur en kändis är. Att den ska vara over the top och vara så här, underhållning för oss. Hon bröt ju mot väldigt mycket, det gjorde hon ju. Det var ju därför hon blev så stor.
Gagas skådiskunskaper kommer till användning. Hon uppfinner en roll, henne själv, som superkändis.
Och man såg vad som hade hänt med Britney Spears innan och sina Aguilera. De hade varit liksom tvingats in i det facket. Kanske först brutit sig ut ur så här helille tjejs facket och in i det, och blev liksom galna till slut för att de inte fick vara något annat än en sexsymbol. Det var som att Lady Gaga tog den där Britney Spears när hon bara tappade det. Det är liksom hennes uttryck. Hon är Britney Spears när hon tappar det och rakar av sig håret.
Gaga har bytt telefonnummer. Hennes egen profetia har blivit sann. Nu är hon känd och många vill ha en del av kakan. Själv äter hon inte särskilt mycket. A popstar shouldn't eat, säger hon till en journalist. Istället lägger hon och House of Gaga all sin vakna tid på att ta fram scenföreställningen till hennes första riktiga turné. Sommaren 2009. På en glittrande moppe i denningtyg kommer Lady Gaga in på Gröna Lunds stora scen i Stockholm. Genom sin tjocka blonda lugg ser hon 23 000 människor stå framför henne. De skriker.
När hon började turnén, då var hon ju fortfarande väldigt okänd. Men sen när den här turnén fortgick, då slog ju hennes låtar liksom igenom.
Gaga spelar på ett glittrande piano. Hennes dansare är avklädda. Gaga med i alla sina ombyten.
Det ser ju nästan ut som liksom en hemmasnickrad konsert där liksom, ja men, hon har gjort backdropen själv och suttit och klistrat rekvisita. Liksom. Och att man då tyckte att det var så jäkla bra, så jäkla coolt, fast det verkligen var så dåligt på något vis.
Gaga är 23 år och har slagit Gröna Lunds publikrekord sedan Bob Marley på 80-talet. Men hon är inte på en arena. Gaga är fortfarande en nykomling. TV4s nyhetsmorgon är nyfikna på fenomenet.
Hon heter ju något helt annat. Joanne, Stephanie, Germanotta, någonting sånt där. Men som sagt, Lady Gaga. Helgen stod hon nu på Gröna Lunds igen.
Nyhetsmorgons Ronny Svensson fick en pratstund med henne.
I desperately wanted to be a star ever since I was a little girl. And my obsession with fame culture and my friend's obsession with fame culture is something that fascinated me.
Hon låter väldigt annorlunda jämfört med idag, tycker jag. Hon låter väldigt naiv, väldigt ung, väldigt glad är hon. Men det låter väldigt nytt för henne, tycker jag.
Nyhetsmorgon igen.
There's something about fame that is taught to us, that it's somehow validation. When in truth, that's not the case at all.
There's a price that comes with to be famous, isn't it?
Certainly.
With the paparazzi, you have a song about the paparazzi as well. So how do you think about that? And
have you seen my music video?
Yeah.
Paparazzi music video. I'm very clear about what I think about paparazzi.
Det kändes nästan som hennes look innan paparazzi-videon var att hon tog på sig allting hon kunde hitta. Och bara slängde på sig en glittrande käpp och sen så en korsett och sen så en rosett.
Jag kommer så väl ihåg av en anledning att jag trodde att hon var alltså rysk.
Gagas album The Fame har gett henne flera topplistettor. Men vem tjejen bakom luggen är har världen svårt att placera. MTV News träffar henne under den intensiva turnésommaren och frågar vad som är i görningen.
I just finished my video for Paparazzi, which I'm really very pleased with the way that turned out. It's like a short film. I did that with Jonas Åkerlund. And then I also started writing more music and I'm planning to release approximately 6 new songs by the end of the year. So it's almost like releasing a new record, but I'm not calling it that. I'm just gonna put it out there.
Så kommer den, videon till Paparazzi med Alexander Skarsgård och Lady Gaga själv i rollerna.
Älskar du mig?
Klart jag älskar dig.
Puss, puss.
Hon blir mördad av sin pojkvän. Han slänger ner henne från en balkong.
Lita upp mig.
Självklart.
Och sen så kommer hon tillbaka i en rullstol. Det är som att hennes stil eskalerar genom videon. Att från början har hon på sig någonting ganska enkelt Och sen så blir det värre och värre och värre, så att säga. Det blir mer crazy genom videon. Och sen på slutet så är hon liksom utklädd till Mr. Pig eller någonting sånt. Och sen så förgiftar hon honom, sin pojkvän. Förut hade det mest varit att hon hade så här tillverkat kläder av skräp, så ingen tog notis om det från modevärlden. Men sen så när hon hade på sig sån, en av de bästa designerserna och hans gamla alster, då var då modevärlden blev tokig. För de förstod att hon liksom kunde vara en av deras dockor.
Med hjälp av paret Jonas och B. Åkerlund klär Gaga sig i metallkorsetter från designers som Thierry Mugler, Dolce & Gabbana och Dior. Och precis som i videon börjar verklighetens paparazzis fånga henne i mer och mer extravaganta och galna kreationer. Fotografer, journalister, fans, hela världen vill ha mer av 23-åringen. Och det får de. MTV Video Music Awards 2009. Lady Gaga är nominerad för första gången. Hon är också nominerad till flest priser tillsammans med Beyoncé. Det är samma år som Kanye West tar micken från Taylor Swift. Men även Lady Gaga ska få publiken att tappa haken.
Hela det här uppträdandet börjar med då att hon ligger framför en stor slottstrappa. Och så är det en ljuskrona som har liksom ramlat ner på henne. Hon har träffats av den här enorma ljuskronan. Och så börjar det här framträdandet och det som hon börjar sjunga. Så kommer det in massa dansare i, liksom, i konstiga kläder. Och de ser ut nästan ut som lite så här sjukhusinspirerade kläder med munskydd. Och det kommer in någon dansare med rullstol som hon sitter och åker i. Och Lady Gaga går också runt med en krycka och liksom haltar runt på scenen. I mitten av det här framträdandet då så sätter hon sig vid pianot och börjar spela på det i liksom sticket av låten. Och när hon reser sig upp från pianot så liksom börjar det, ja men det börjar spruta ut blod. Och hon börjar liksom ta sig för magen och börjar smitta ut blodet i ansiktet.
Gaga hissas upp i en snara.
Hela kroppen är helt nedblodad. Och så hänger hon där som att hon är död.
Gaga droppar micken. Publiken bara gapar. Dagen efter har media mycket att prata om. The Today Show undrar vad Gaga egentligen menade med det iscensatta, dramatiska dödsögonblicket.
What was that? What is she doing that?
You know, she's such Gaga. A nice person.
She came on our show when she was first on the scene.
We had no idea.
Loved her.
Yeah, but she's like from Yonkers. She's like a sweet girl. Then last night she's covered in blood. She's in a head. She's smart. She's smart the way Madonna was all those years ago on how to get press.
Anyway, she supposedly, yeah, this was the song about how she hates the paparazzi, so maybe it was the paparazzi killing her. I don't know.
Yeah.
Anyway, it was quite disturbing.
Hon inspirerades av prinsessan Dianas död, hur en, liksom, hur en känd och offentlig människa dör framför hela världen. Att man vill se en människa dö. Man vill se liket, man vill se kroppen, man vill veta vad som hände.
Gaga till MTV News.
These women, or young women, that died, that we never saw their death. What did it look like? Anna Nicole Smith, what did it look like?
Jag föll liksom pladdask handfallen ner och bara, herregud vad det här är coolt. Hon gjorde som ett skådespel på scenen. Det var liksom inte att hon försökte vara nytänkande i hur hon gjorde med, liksom, med LED-skärmar och det skulle vara liksom ny teknik och massa danser. Utan det var liksom det här old school teater, dramatiskt, liksom intressant som väckte de här liksom känslorna av att säga, men gud, det här är så himla coolt.
Samma höst har designern Alexander McQueen visning på modeveckan i Paris. 30 minuter innan modellerna ska gå ner för catwalken i skyhöga klumpskor kommer det en tweet. Surprise, står det i versaler. Gaga ska spela en ny låt på modevisningen som streamas till hela världen. Låten heter Bad Romance. Sajten kraschar direkt.
Gaga, ooh la la, what's your bad romance? I want you ugly, I want
Under turnén med The Fame har Gaga skrivit 8 nya låtar.
I vid många tillfällen har hon haft en skivstudio i bussen, så att hon har ju verkligen jobbat hela tiden. Och jag tror att det är därför The Fame Monster är så, ja, men äkta, för att hon skriver just under perioden när hon går igenom det som mest. Just när hon är ute på turné och nu är hon bara en produkt ute på vägen.
Gagas album ges ut på nytt med de nya låtarna och titeln The Fame Monster. Skivan har 2 omslag, ett svart och ett vitt. Gaga berättar för MTV News att de är som yin och yang.
I had lots of arguments with my record label about my album covers because they were very kind of classic and simple, and then there was this one image of me with very dark hair crying, and they're like, it's so dark, nobody's gonna understand, it doesn't look like you, it's ugly. And I said, I don't want to do like a really glamorous photo of me rubbing myself like every other blonde girl on the planet.
The Fame Monster tror jag baseras på de negativa sidorna hon har sett efter att hon blev känd. Och det ser man även på albumomslaget. Där hon har en svart peruk, den är svartvit, och så gråter hon svart blod. Så att jag tror att där vill hon uttrycka de negativa sidorna hon har sett av kändiskapet och hur folk har bemött henne efter att hon blev känd. Att folk vill utnyttja henne, att de struntar i henne som person. De vill bara åt henne som sångare, henne som artist. Att de struntar i hur hon mår.
Gagas dagar skuggas också av andra saker. Hennes farfar ligger på sjukhus. Och hennes pappa har börjat dricka mer.
Han dricker rätt mycket under hennes uppväxt.
Han har slutat bete sig som en pappa, säger Gaga till en journalist från Rolling Stone Magazine. Joe Germanotta, som Gaga ständigt hamnar i konflikt med, har också hjärtproblem. Gaga berättar för Ellen DeGeneres om hur hon skriver en låt för att nå fram till sin pappa.
I was on the road and I was having a lot of trouble missing my parents and wanting to be with my dad. So I wrote this song, Speechless, for him to sort of beg him to get the surgery, and it worked.
Och jag tror att det också gjorde att de kom närmare varandra.
–2009 ska Gaga egentligen vara ute på en gemensam turné tillsammans med Kanye West. Men efter att han har gjort bort sig på VMA-scenen när han stjäl micken från Taylor Swift, så ställs det enorma projektet in. Och Gaga gör sin egen grej, The Monster Ball Tour.
Gick egentligen på konserten utan att vara ett jättestort fan. Jag hade inte lyssnat jättemycket på hennes musik, så, för jag var ingen riktig... Pop var inte så coolt för mig. Sen gick jag på konserten och hon var helt fantastisk live.
Det är beckmörkt. Gaga framträder i en stor upplyst ruta. Ett fan, Sandy Deco, filmar allt. Gaga pratar med fansen under hela konserten.
I was in a car and I was driving and the car in front of me was playing Lady Gaga music very loud and the driver was singing and dancing. And I had the window rolled down and I tried to get their attention, but they didn't see me because they were too busy singing and dancing. Whatever. So I was hoping that my fan would wave back, but instead, all I saw was another car pull up to the car next to the Lady Gaga fan who was singing and dancing, and they rolled the window down, and all I saw was this.
Gaga sträcker upp sin hand i luften. Hon formar den till en klo.
And I tell this story every night at my show because... It reminds me that this has now become the symbol for my fans.
Journalisten Agnes Greberg Braunehjelm.
Hennes signaturvinkning till sina fans är ju den här monsterklon. Det är hennes symbol, det är ju det här monstret. Då är man ju inte sexy. Då har man ju tagit sin egen sexualitet i besittning. Och ingen kan bestämma över den.
At the time, there was no true big pop star. I mean, there were people who were famous. There were people who had been famous for a number of years, like Beyoncé, for instance. But there is nobody really stepping up to the plate, if you will, to say, I want to be the next big thing. And that is something that Gaga clearly tapped into. And, you know, she wanted to be the pop star with global domination. And there was a space for it.
Gaga kommer till Stockholm. Julia Indegard ser konserten och blir som besatt.
Sen efter konserten så skriver hon att hon är i studion med Red One. Så att jag åker dit och hoppas på det bästa, men då har hon åkt tyvärr. Men då säger Red One att hon är på hotellet, så då åker jag dit. Och då är hennes turnébuss där.
Julia har åkt dit ensam, men hon träffar några hon börjar prata med ute på gatan.
Då var vi bara så nervösa, då var jag så här, nej men vi kommer nog inte få träffa henne, nu måste vi ta det lugnt så här.
Men de har fel.
För livvakten kom ju och sen så ropade han på oss och sen fick vi gå in en och en. Och det var ju kallt då, så att de stängde ju dörren bakom oss, så att det var ju ingen stress eller så. Så har hon grått hår, en peruk, ganska långt, mittbena. Ganska stora glasögon, på med lite om skidglasögon. Och sen en svart kavaj och en svart BH och sen svarta kostymbyxor. För hon sitter ner. Och hon är så himla mild i verkligheten. Hennes röst är ju ingen skränig röst eller så, utan hon är ju väldigt, väldigt gullig och väldigt mild i verkligheten. Jag sa bara att jag var jätteglad att vara här och att det var jättekul att få träffa henne.
Där blir Julia ett little monster.
Den turnén så åkte jag faktiskt själv till alla konserter. Så att jag träffade jättemycket nya vänner överallt som jag fortfarande har kvar än idag. Varje spelning var verkligen speciell. Det är enda platsen för många av oss där vi kanske kan klä oss konstigt eller vi vågar klä oss på det sättet vi vill utan att möta folk som tycker och tänker. Utan att det är en trygg plats för en att vara den man är och visa sin rätta sida.
Det har blivit 2010. I månader har det tisslats och tasslats om Lady Gaga och Beyoncés gemensamma musikvideo. När den kommer slår den ner som en bomb. Det svenska paret Jonas och B. Åkerlund har än en gång hjälpt Lady Gaga att göra en musikvideo till mer av en film. I Telephone, en låt som Gaga egentligen skrivit till Britney Spears, har de tillsammans skapat en värld där de både omfamnar och leker med stereotyper.
I told you she didn't have it. Too bad.
Det var som att huvudet exploderade på många, att de inte kunde acceptera att hon... Kan det här bara vara en kvinna? Det måste vara något annat. För att hon utgav sig inte för att vara kvinna på det sättet som man var van vid.
I videon till Telefon börjar Gaga solglasögon gjorda av brinnande cigaretter. Hon kysser en kvinna i ett fängelse och hon är nästan naken, invirad i gul avspärrningstejp. När den amerikanska intervjukonstens grand old lady Barbara Walters möter Gaga har även hon svårt att placera popstjärnan som kallar sig själv för ett monster.
This strange rumor that you're part man, part woman. You've heard that rumor?
Yeah.
True?
No.
Do you mind the rumor?
No, not really. At first it was very strange and everyone sort of said that's really quite a story. But in a sense, I portray myself in a very androgynous way, and I love androgyny.
So you like to blur that line?
I like pushing boundaries.
Brit Awards på Earl's Court i London.
Hello, hello, baby, you called. I can't hear a thing. I've got no service in my club, you said, you said.
Hon har en jättestor sockervadsperuk på huvudet och är klädd helt i vitt.
What, oh, did you say, oh, you're breaking up on me. Sorry I cannot hear you, we miss you so badly.
Li är moderskaparen Alexander McQueens riktiga namn. Några dagar tidigare, den 11 februari 2010, har han tagit sitt liv.
De hittade till varandra för att han har också alltid framställt den kvinnan han skapar genom sitt mode som liksom ett monster. Hon är väldigt, hon har kontroll över sin egen sexualitet. Hon låter ingen trampa på henne och liksom befinner sig i sitt eget universum där ingen auktoritet har någon bäring, där de gör precis vad de vill och där ingen man kan säga någonting om vad de ska göra.
This is for Alexander McQueen.
När liksom depressionen tog Alexander McQueens liv, då var ju hon på väg för att träffa honom. Hon flög från USA till London och när hon landade så var han, hade han gått bort.
Ellen DeGeneres kamerateam följer henne kryssa mellan publiken på MTV Video Music Awards. Det är hösten 2010. Lady Gaga är den mest nominerade artisten i historien för ett år. Hon vinner pris efter pris. För varje pris hon vinner har hon en ny klänning. Hon bär Alexander McQueens skyhöga klumpskor. Svarta piggar sticker ut från hennes urringning. Gyllene fjädrar ur hennes hår. Så är det dags för Video of the Year. Cher delar ut priset. MTVs medarbetare tror inte sina ögon när de ser vad Gaga har på sig.
What is it? Is that real meat? Is there a steak on her head?
I thought I was hearing things.
People who are on the floor, who are right around her, like, it's meat!
Nu har hon överträffat sig själv igen. Nu kan hon inte gå längre så här. Nu har det nått peak, Lady Gaga.
Gaga går upp på scen. Hennes outfit lämnar efter sig en viss doft.
I never thought I'd be asking Cher to hold my meat purse. Thank you so much. I was so nervous for tonight that I would let my fans down. And I promised if I won this tonight, I'd announce the name of my new record. It's called Born This Way.
I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby.
Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair with my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen.
Både köttklänningen och löftet om Born This Way-skivan blir en skräll. Klänningen, förklarar Gaga sen, är ett ställningstagande mot den amerikanska militärens Don't Ask, Don't Tell policy.
Man fick vara gay, men man fick inte uttrycka det. Då blev man sparkad och det kämpade hon väldigt, väldigt mycket för. Det hon ville säga med det var att om vi inte står upp för det vi tror på, det, om vi inte försöker påverka, så är vi inte mer än köttet på vår kropp.
Låten släpps den 11 februari 2011. Exakt ett år efter Alexander McQueens bortgång.
Åh herregud, mina känslor för låten Born This Way. Det finns så många känslor. För det var ju den här låten som verkligen satte henne på kartan som en HBTQ-kämpe. Alltså det går liksom inte att sätta ord på det överhuvudtaget. För man måste själv egentligen vara en del av HBTQ-communityt för att förstå hur mycket den här låten, hur mycket Lady Gaga i och med att hon släppte den här låten har gjort för oss. Helt enkelt. För jag är själv homosexuell och många andra fans av Lady Gaga är ju också homosexuella. Eller ja, på något sätt är en del av HBTQ-communityt. Och den här, hennes liksom eviga liksom tjat och hennes liksom eviga liksom ända långt upprepande av att det är okej att vara den du är. Du kan inte hjälpa det. Du föddes så här. Det eviga upprepandet, det gjordes så att jag och så många andra liksom lyckades acceptera sig själva.
Ja, men nästan som med National Anthem för the gay community. Det är den viktigaste låten hon har gjort någonsin.
Men det är inte alla som tycker om låten. En annan artist upplever att den påminner lite för mycket om sin egen. Lady Gaga i sin egen dokumentär 5'2" från 2016.
I've experienced that with people feeling like I was taking from them, right? I have now learned looking back at what they were saying and going, oh my god, no, I was totally like honoring. And so the thing with like me and Madonna, for example, is that I admired her always and I still admire her no matter what she might think of me. No, I do.
Yeah.
Madonna och Gaga har rötter från Italien. Båda är gay-ikoner. Båda anspelar på sex till den katolska kyrkans stora missnöje. Och när Born This Way släpps som singel är det flera som påpekar en musikalisk likhet med Madonnas Express Yourself. Madonna dröjer nästan ett år innan hon kommenterar Gagas hit i ABC:s program 2020.
It feels reductive.
Is that good?
Look it up.
Madonna tar en stor klunk ur en tekopp och ger programledaren en blick. Dagen efter skjuter sökstatistiken för vad ordet reductive betyder i höjden. Svaret är att Madonna kallar Born This Way förenklad. Gaga, flera år senare, i 5'2".
The only thing that really bothers me about her is that I'm Italian and from New York, you know? So like, if I got a problem with somebody, I'm gonna fucking tell you to your face. Telling me that you think I'm a piece of shit through the media is like, it's like a guy passing me like a note through his friend. My buddy thinks you're hot. Here's his like, fuck you. Like, where's your buddy? Fucking throwing me up against the wall and kissing me. Right. Like, I just want Madonna to fucking push me up against the wall and kiss me and tell me I'm a piece of shit.
Gagas andra riktiga studioalbum får också namnet Born This Way. Det blir en försäljningssuccé. Med följer singlar och musikvideos som Judas, där Gaga upprör den katolska kyrkan lagom till påsken när hon framträder som Maria Magdalena. Hon släpper musikvideon till låten You and I, där hon som sjöjungfru har en sexscen med skådespelaren Taylor Kinney. När kamerorna slås av blir de ett par. En tid senare ska hon framföra You and I live på MTV Video Music Awards. Backstage på MTV-galan. Framför dussintals journalister står en kort, mörkårig kille i kavaj och dålig hållning. Pressen vill veta vad Lady Gaga har tagit vägen.
She's just really fucking pissing me right now. And she said, fuck you. If you really love me, you'll go instead of me. And you'll get in that spotlight. So I did.
Den korta, truliga killen säger sig heta Joe Calderone. Han har svårt att stå still när journalisterna ställer sina frågor, som varför det var Joe och inte Gaga som delade ut pris till Britney Spears på galan.
Didn't you jerk off to Britney when you were a kid?
Yeah. Oh yeah.
Seriously?
Hi, Brian. Brian Alexander from USA Today.
Yeah.
Who is Joe and how long will Joe be with us?
I'm gonna be here about 5 more minutes. And I'm from New Jersey. My family's from Palermo, Sicily. And I'm not a singer or a model or an actor or anything. I'm just a guy.
Guido.
Now I'm not a fucking weed, what do you mean? What do you fuck, you don't like Italians? What the fuck's the matter with you? I'm just a guy, you know? And I just wanted to show my girl how much I love her, that's all.
Hon gör ju på ett sätt ett statement kring genus och hur viktigt det är för omgivningen att Lady Gaga verkligen är en kvinnlig popstjärna. Och sen så dyker hon upp som en helt vanlig kille från New Jersey.
Men det finns ingenting Gaga kan göra för att väcka mer förväntan, i alla fall hos fansen, än att be sig ut på en ny turné. Hon är på toppen av sin karriär och ger sig ut i världen med Born This Way Ball.
Jag kommer ihåg hur glad och trygg jag kände mig under Monster Ball. Så att då ville jag uppleva det så mycket som möjligt. Och Born This Way Ball var verkligen extra allt. Det var en teaterföreställning. Hon hade en storyline genom hela showen. Och det var ju slott och det var köttklänningar och det var mekaniska hästar.
Julia Indegard står längst fram i kön till varje konsert hon går på.
Jag åker till Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige, Danmark och Norge. Och det är den turné som jag skulle säga verkligen skapade själva communityn Little Monsters.
Julia får komma backstage efter flera konserter.
Och träffa henne i hennes Versace-säng som hon har backstage. För där bjöd hon in fansen till hennes egna rum där hon har sin säng, sitt sminkbord och sina saker. Det var inte ett stageat rum med en backdrop. Då var det bara så mycket känslor. Då var jag bara så glad över att ha fått tacka henne. Men samtidigt kändes det som att shit, jag fick inte säga nog. Man vill ju alltid säga mer. Och tidigare under den konserten så hade hon underlåten Hair dedikerat den till mig. Men tyvärr, eller killen bredvid mig trodde att det var till honom. Så att då är hon ganska shady på scenen och så säger hon: "Well, it can be for you too, but it's really for the girl standing right next to you." Och man känner sig väldigt sedd av henne. För jag trodde ju inte att det var till mig. Så att jag stod ju bara där och liksom sjöng med och det såg ju hon.
Born This Way handlar ju snarare om acceptans för den man är. Men Hair handlar också om acceptans för där man vill vara. Och om jag vill ha på mig det här så är det okej. Och om jag vill ha på mig en peruk så är det okej. Om jag vill göra det här så är det okej.
Gaga själv pratar inte med media. Hon pratar direkt med sina fans, från scenen eller via Twitter. Born This Way Ball kommer till Asien, där en konsert ställs in i Indonesien på grund av hot från fundamentalistiska grupper som tycker Gaga sprider homopropaganda. Hon kommer till Australien, Europa och Sydamerika. När det blir 2013 och turnén kommer till Nordamerika har hon dragit in 168 miljoner dollar. När tidningen Forbes presenterar sin lista över världens mäktigaste artister är Gaga nummer ett. Det är februari 2013. Efter 10 månader har Born This Way Ball kommit till Montreal. Det här är sista låten, säger Gaga i micken. Hon springer på sina höga klackar fram till en rad dansare. Tillsammans dansar de en synkad koreografi. Gaga i svart kostym och gult hår. Hon tar mindre steg än de andra. Hennes axlar är stela. Gaga skriker. Men hon fortsätter att dansa. Hon lägger sig på scengolvet och böjer sig fram. Hon bankar sina nävar i golvet i takt med musiken. När låten är slut tackar hon publiken. Hon gör en hög spark i luften och går ut. Fansen vet inte att det här är den sista konserten Lady Gaga kommer ge från Born This Way-turnén. De vet inte att hon har skadat höften allvarligt.
Då börjar ju en jättelång väg tillbaka, både rehabilitering och sen även blir hon ganska fast i att röka gräs.
Turnén är inställd. Gaga opereras. Hon fotograferas i en rullstol gjord i 24 karats guld. Men sen försvinner hon nästan helt från offentligheten. Gaga flera månader senare till Elvis Duran and the Morning Show.
The truth is that it is very hard to... It is very hard to be famous. It's wonderful to be famous because I have amazing fans.
But it is very, very hard to go out into the world when you're not feeling happy and act like you are.
Gaga berättar om hur hon har missbrukat olika substanser i flera år redan innan framgången. Om hur hon varit nere i ett beroende för att senare gå över i ett annat. Om hur hon har använt droger och alkohol för att dela med ångest, press och hennes konstanta smärta i kroppen.
And I was smoking up to 15 to 20 marijuana cigarettes a day with no tobacco.
That's a lot.
Yeah, and I was living on a totally other psychedelic plane, numbing myself completely. And looking back, I do see now that some of that had to do with my hip pain. I didn't know where the pain was coming from. So I was just in a lot of pain and very depressed all the time and not really sure why. So I was experiencing this all while on a world tour. Mm. So I would get high all day and then sleep it off during the afternoon because I would never be high or drunk on stage ever.
But you figured it out, obviously. You opened the hood and you fixed it.
Well, you know, I'm it's a battle every day.
Quirks off, it's on. The party's just begun. I promise this. Drink is my last one. I know I fucked up again. 'Cause I lost my only friend. God forgive my sins. Don't leave.
I november 2013 kommer nyheten att Gaga och hennes manager Troy Carter har slutat jobba tillsammans. Strax efter det kom albumet Art Pop med musik Gaga spelat in under sin turné och under månaderna hon varit borta från strålkastarljuset.
Jag tror att Art Pop skapade hon för att hon behövde någonting lite gladare, lite mer färg.
Skivbolaget lägger 25 miljoner dollar på att marknadsföra skivan. Omslaget görs av en av världens mest kända konstnärer, Jeff Koons. Första lyssningen är på den legendariska teknoklubben Berghain i Berlin. Gaga dyker upp i mustasch. Men skivan säljer ungefär en fjärdedel så bra som Born This Way den första veckan. Recensionerna i ljumna. Gaga-professorn.
It didn't have that same impact, nor did that concert tour have the same impact in terms of what the fans called the general public. And you kind of need the general public, well, you need the general public to be globally famous. And during the art rave, art pop period, that kind of disappeared.
Gagas miljoner fans är lojala till hennes musik och konserter. Men de nya låtarna klättrar inte lika högt på topplistorna. En av de populärare singlarna heter Do What You Want och är en duett med en viss R. Kelly. En R&B-stjärna som i åratal anklagats för sexuella övergrepp mot olika, ofta minderåriga, kvinnor.
När man tänker tillbaka på det nu, även fast det är andra tider, det är helt sjukt att hon gjorde det. Och att ingen i hennes team eller ingen på liksom skivbolaget sa stopp eller satte ner liksom en fot.
I låten återkommer raderna. Do what you want with my body. Gaga skriver på Twitter att det ska komma en musikvideo helt olik någon tidigare.
Jag kommer ihåg att folk tyckte om den här låten.
Men videon kommer inte. Gaga skriver att den är försenad. Det går lite tid. Gaga skriver ett nytt, argare meddelande om att videon är försenad på grund av dålig hälsa och ett lika dåligt management. Samtidigt kommer historier upp till ytan om musikvideons regissör Terry Richardson. Talkshowen The Young Turks om den ökända fotografen.
A notorious fashion photographer who has been accused of sexual assault and in some instances even rape since 2001.
Videon släpps aldrig officiellt, men senare läggs den ut av skvallersajten TMZ. Den visar hur R. Kelly, som spelar doktor, söver ner Lady Gaga för en höftoperation.
How does that feel?
Sounds like the medicine is starting to kick in.
Yeah, I think so.
Relax.
Gaga slocknar. Naken. ...2014 gör Gaga något oväntat. Hon släpper ett album med sångaren Tony Bennett. Musiken är långt ifrån elektropoppy. Det är en renodlad jazzskiva. Duon håller föreställningar i några av USAs mest klassiska konsertlokaler och på Europas mest kända jazzfestivaler.
I was five and he was six.
By doing jazz and by, you know, wearing nice dresses, very conventional in a way, very, you know, standard, old school, and by putting the entire emphasis on her vocal abilities, which evidently are, you know, through the roof, it reestablished the connection that she had with people who are not her fans.
De får stående ovationer. Gaga visar sig mer sårbar på scen. Det vill Howard Stern också att Gaga ska vara när han möter henne i slutet av 2014.
You keep alluding to were you raped by a record producer? Was that what happened to you?
I don't want to.
I feel that happened to you.
Happy times. Let's talk about happy things.
No, but Gaga, you said you barely got into a studio where you weren't in a weird, dangerous situation. I feel like you were raped by someone. I think that's what you're saying.
You know, I went through some horrific things that I'm able to laugh now because I've gone through a lot of, you know, mental and physical therapy and emotional therapy to heal over the years. My music's been wonderful for me.
Right.
But, you know, I was a shell of my former self at one point.
Wow.
It was, you know, I was not myself. And it, to be fair, I was about 19. So, you know, I went to Catholic school and then all this crazy stuff happened. And I was going, oh, is this just the way adults are?
Gaga berättar vidare hur mannen som utsatte henne för våldtäkten var 20 år äldre. Att det var någon i branschen hon så gärna ville in i som 19-åring. Och hur det tog henne flera år att faktiskt ta in vad som hänt. Hur hennes smärta i kroppen också blossar upp av det plågsamma minnet. Kort därefter skriver hon låten Till It Happens To You. En sång till alla som fallit offer för sexuella övergrepp.
Tell me how the hell could you.
Gaga förlovar sig med Taylor Kinney. Hon går också tillbaka till sin första kärlek, skådespeleriet, när hon får en större roll i tv-serien American Horror Story. Hon blir också Billboards Woman of the Year. Gaga berättar för tidningen hur hon upplevde att musikindustrin vände henne ryggen efter artpop.
Jag tror att Gaga då kände lite att det var ett bra album, men att kritikerna tyckte inte om det. Så att då kan hon lika gärna göra det som hon vill göra.
2016 fyller Gaga 30 år. Hon spenderar mer tid på sin stora gård i Malibu, Kalifornien. Och börjar likna mer den rocktjej hon en gång var innan skivkontraktet.
Innan har hon ju sagt att hon hellre skulle dö än att inte gå i klackar.
Gaga sjunger den amerikanska nationalsången på NFL:s Super Bowl. Hennes framträdande är avskalat, men hennes sångröst tar över den gigantiska arenan.
Six-time Grammy winner Lady Gaga.
Gaga får rungande applåder, men framgången verkar ha ett pris. Gaga i 5'2".
This is the third time I've had my heart broken like this.
Förlovningen med Taylor är bruten. Gagas kropp är spänd och gör ont. Men trots smärtan har Gaga varit i studion igen.
I just want to make music and make people happy and like go on tour and have a family and like I just can never get it all right. The same part.
Det har gått 3 år sedan Art Pop.
Så kommer det här som liksom är ett rått. Det är liksom inte några effekter på instrumenten eller på rösten, utan det är liksom, det är hennes röst och det är liksom, det är hon.
Gagas nya album heter Joanne. Omslaget visar en nedtonad Gaga i profil. Hon har bara axlar och en stor rosa cowboyhatt.
Joanne är ju döpt efter hennes faster som dog när hon var 19. Gaga var inte född ännu. Och Gaga har ju alltid känt en väldigt koppling till Joanne. Även fast hon inte har träffat henne så har hon känt väldigt mycket samhörighet med henne. Och sorgen som hennes pappa har burit på har varit väldigt, väldigt tung för henne.
Gaga berättar om Joanne för Howard Stern. Hennes korta liv präglades av trauman och smärtor.
She was sexually assaulted in her dorm room and it caused her disease to flare up. Yeah, and then she died very suddenly. And
wow.
So my father, I never understood why my father drank so much and why he was so angry and why he was so overprotective and why he would just sort of like his eyes would just blister out of control when, you know, I showed a sign of independence or wanting to leave the house or be on my own, and I always thought it was my fault.
Lady Gaga själv heter ju Joanne i mellannamn. Det är någonting med det att hon har ju aldrig varit känd vid sitt riktiga namn, Stephanie. Men nu så är det som att hon döper en skiva ändå till ett namn som hon ändå har. Så det är som att hon vill ju någonstans lämna Lady Gaga estetiken bakom sig. Hon tror att hon ska hitta närmare någon sanning kanske.
Som marknadsföring för skivan uppträder Gaga på olika sunkak. Hon har jeansshorts och linne. Klumpskorna, fjäderkronorna och det gula håret är borta.
Det är som att hon tycker att nu är hon sitt riktiga jag. Hon bara, det här är jag utan någonting. Men i mina ögon så är det ännu mer en illusion när hon liksom klär av sig allt det här. I USA anses ju också så här, country music var det mest äkta man kan göra.
Hösten 2016. Det kommer en tweet. Lady Gaga skriver: "It's not an illusion. The rumors are true. This year the Super Bowl goes Gaga."
Alla vi liksom superfans har ju liksom genom alla år bara så här, varför får inte Lady Gaga göra Super Bowl? Hon är artisten som är menad att göra Super Bowl.
Nu får hon ju verkligen chansen att visa att hon fortfarande är kvar och hon kan det här och hon är verkligen en entertainer ute i fingerspetsarna. Att hon är inte över ännu.
En söndag i februari 2017. Över 100 miljoner människor tittar på Fox-sändning när det är den 51:a upplagan av Super Bowl på Energy Stadium i Texas.
När strålkastarljuset liksom öppnas på halftime show på Super Bowl, så ser publiken en liten prick på ett jättestort tak.
Ovanför arenan lyser 300 drönare i himlen som stjärnor.
Och så zoomas kameran in och så ser man då att Lady Gaga står på taket. Och då står hon med liksom en lila grå glittrig body med liksom höga stövlar och liksom en ansiktssmink med massa glitter och massa diamanter i ansiktet och liksom står på taket på Super Bowl. Och så ser man också att hon har liksom två vajrar fästa vid midjan. Och då fattar man liksom att hon ska hoppa från taket.
Indivisible, with liberty and justice for all.
Vem gör det? Eller kanske inte är så konstig idé att komma med egentligen att jag vill stå på taket och sjunga, men sen att faktiskt genomföra det, att stå på taket och sjunga och sen hoppa ner därifrån och fortsätta sjunga. Det är ju helt, helt jäkla sjukt egentligen.
I det här mötet inför Super Bowl-framträdandet så säger hon så här, ja, men alla förväntar sig att jag ska ha typ, jag ska ta fram 72 enhörningar och typ guld överallt och så. Och hon bara, jag ska inte göra det. Men sen Super Bowl-framträdandet är ju att hon så här sänks ner från luften.
Hon flyger runt i arenan och hon gör kullerbyttor och hon fångar fotbollar och dansar och hon sjunger helt fantastiskt.
De kunde inte göra det eftersom det är hon. Och det var väl tur att hon inte bara satt och spelade piano och sen rullades ut. För då skulle ju alla blivit väldigt besvikna. Och sen skulle man glömt henne.
När CBS Sports senare rankar historiens bästa Super Bowl-framträdanden så hamnar Gagas show på andra plats. Före Beyoncé och Michael Jackson, strax efter Prince. 2017 ger Gaga sig ut på en ny världsturné. Den säljer bättre än någon av hennes tidigare. Men historien upprepar sig. Entertainment Tonight, februari 2018.
Lady Gaga has canceled the remaining 10 dates on her European tour due to, quote, severe pain.
De sista 10 konserterna, bland annat den i Stockholm, ställs in. Gaga skriver på Twitter, "All I know is if I don't do this, I'm not standing by the words or the meaning of my music." Fansen letar efter svar i Gagas egenproducerade dokumentär som Netflix släppte ett halvår tidigare.
If I get depressed, my body can spasm, like into a full body spasm. And it all kind of originates from this trauma in my hip from an injury years ago.
Bara några månader efter så dog ju Avicii. Och en dokumentär om hans liv hade ju precis skildrats där han inte mådde bra överhuvudtaget. Så jag tror att många också tänkte i de banorna att så här, jo, hon kanske inte mår bra alls och vi måste kanske ta det här på allvar.
I oktober 2018 har storfilmen A Star Is Born biopremiär med Gaga i sin första huvudroll. Hon spelar en ung sångerska som kämpar mot alla odds. Kritikerna ger hennes debut lysande recensioner. Det hintas om Oscars nomineringar, både för hennes soundtrack och hennes skådesinsats. Gaga går återigen på röda mattor, reinkarnerad som en glamorös Hollywoodstjärna.
När man tror att man har listat ut henne så har man ju inte det. Och det är väl någonting som hon finner väldigt liksom stolt och som hon har mycket i sin identitet. Folk ska inte förstå vem hon är lite. Och jag tänker på det dagligen så här, jag kan tänka så här, liksom, vad gör Lady Gaga just nu i denna sekund? Så här, käkar hon lunch, vad gör hon för någonting? Men man kan liksom aldrig riktigt förstå vad det är hon gör. Man tänker att andra artister kan man tänka sig, jo, men de lever ändå ett vanligt liv också. Men det känns liksom inte som att hon gör det på något vis. Det känns som att när hon inte är på scen eller gör någonting offentligt, då ligger hon liksom i någon slags hibernation-grav liksom, och bara för att så här, sen pluggas in igen och sen komma ut på scenen.
Det har gått 10 år sedan Lady Gaga blev en världsstjärna med The Fame. Via skolpjäser, rockbarer och gayklubbar hittade monstret från Manhattan sin röst och flera identiteter. Sedan dess har hon förfärat världen med klänningar gjorda av kött och förtrollat arenor med sin sång. Vid årsskiftet, när det ska bli 2019, börjar Gaga ett 2-års konsertkontrakt i dekadensens huvudstad Las Vegas. Gaga reser inte längre runt till alla världens kontinenter. Men minnena hos fansen sitter i.
Jag tror inte Lady Gaga förstår det själv. Hur mycket hon har hjälpt människor från liksom psykisk ohälsa. Från depressioner. För att acceptera sig själv. Även fast hon slutar med musiken eller slutar vara henne eller liksom, ja, försvinner från liksom offentligheten, så kommer hon alltid i mig och i så många andra människors liksom hjärtan och själ ha en sån extremt stor plats.
Hon har gett mig trygghet och en möjlighet att få utforska vem jag är och vad jag vill och vad jag tycker om. Och sen lett mig till de människor som är som jag och som jag känner mig väldigt trygg och glad med och som jag tycker om att vara med.
Hösten 2018. Vogue Magazine frågar en propert klädd Lady Gaga vad hon vill kallas för nu. Kanske gläntar svaret på dörren till ännu en ny identitet för monstret från Manhattan.
And here we are. Lady Gaga, how are you today?
I'm great, how are you?
I'm very excited to be here. And how do you prefer I call you? Lady, Lady Gaga?
Call me Lady.
Okay, Lady.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Lady Gaga. Dokumentären gjordes 2018 av mig, Vendela Lundberg. Producent var Axel Winqvist, exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från 3D Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder i dokumentären finns på webben. In the morning, I'm short of my-